Logistikpodden.
Då var det äntligen dags för ett väldigt speciellt avsnitt av Logistikpodden. Det är nämligen så att under året nu här så kommer jag att spela in 3 stycken panelavsnitt där jag tillsammans med ett antal experter diskuterar en fråga eller ett ämne. Det här gör jag tillsammans med tidningen Transportnytt som också kommer att skriva en artikel om dagens avsnitt. Så den kommer vi naturligtvis att länka till sen när den finns online. Och den kommer också finnas i deras papperstidning. Och dagens avsnitt kommer att handla om e-handel som är högaktuellt. I dagarna har e-barometern släppts för 2015 som visar på starka tillväxtsiffror. Och till min hjälp här att diskutera detta så har jag ett antal experter. Vi börjar med Anton Johansson. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Vem är du? Du har varit med förut i Logistikpodden. Vi länkar till ditt avsnitt naturligtvis. Men beskriv dig gärna. Vem är du? Var kommer du ifrån?
Ja, jag är då en sån här internetentreprenör sedan jag var 7 kanske eller någonting. Så det är väl min bakgrund. Men jag gör en annan podcast, e-handelspodden. Där jag just intervjuar e-handelspersonligheter och entreprenörer och annat. Om de har löst sina problem. Och sen jobbar jag som seniorrådgivare till både e-handelsaktörer och retailaktörer som Dagmar och den typen, men också till tjänsteleverantörer som Reclaimit som är en returhanteringstjänst och till Preem bland annat och Vattenfall så lite inom energi också, vilket inte helt orelevant heller när det kommer till transporter. Och sen sitter jag i några styrelser hos tjänsteleverantörer, e-handlare och sådär. Så jag har många olika grejer, men det mesta har med digitalt e-handel och smarta lösningar att göra.
Tack, det ska bli kul att höra ditt bidrag till det här. Sedan mitt emot mig sitter Sara Irlund. Välkommen Hej. Hit.
Tackar.
Vem är du?
Jag kommer från ett företag som heter Consortio Fashion Group. Mer känt egentligen för våra varumärken som ingår i gruppen. Och det är Hallens, Selbes och Bablu. Jag jobbar med att ta ansvar för de operationella delarna i koncernen och där är ju logistiken väldigt stor då. Det är också lite olika kundgrupper som vi fokuserar kring de här varumärkena för, så att det är väldigt spännande.
Och ni har funnits länge i branschen?
Ja, Hallens och Selbes har funnits sedan 50-talet, så att de är gamla i gamet vad gäller distanshandel som man då kallade det.
Precis, jag tror vi får återkomma till det där, skillnaden mellan D-et och E-et, om det finns någon sån. Nästa person är Arne Andersson, Postnord. Du har också varit med i Logistikpodden tidigare.
Stämmer bra det.
Länkar vi till, men du får gärna berätta vem du är nu också.
Jag har ju följt e-handeln ända sedan the very beginning kan man säga, 95 när Amazon startade upp. Och jobbar idag som rådgivare, föreläsare, sitter också i styrelsen för ett stort e-handelsföretag. Och är delaktig i framtagandet av våra olika e-handelsrapporter.
Varav e-barometern då är en av dem som vi också länkar till och som vi också är säker på kommer att diskutera under dagens session här.
Ja.
Tack. Och bredvid mig sitter Alexander Kristoffersson från Transportnytt. Ja. Välkommen hit.
Tack för att jag har fått komma hit.
Vem är du?
Vem är jag? Jag är journalist, vanlig journalist sedan ganska många år. Skrämmande yrke att ha i dessa dagar, vara tidningsjournalist när man ser pappersförsäljningen viker. För några år sedan så jag har skrivit teknik och såna där saker. För några år sedan startade jag egen liten mikroskopisk verksamhet kring distansförsäljning av avfallskvarnar, såna här som man hänger under diskbänken. Så det driver jag faktiskt själv. Strax därefter så fick jag gigget för Transportnytt kan man väl säga. På Transportnytt har jag senaste åren, Transportnytt är väl också sedan 50-talet verksam och skriver om logistik ur traditionellt perspektiv. Vi gör trucktester, transportbilstester och skriver om gafflar på truckarna, men inte minst tredjepartslogistikmarknad, transportmarknad, så, lager, materialhantering. Men jag kom in där för att skriva om hur e-handeln påverkar materialflödena. Så att jag skriver om den mest analoga delen av den digitala handeln, kan man säga.
Ja, för det är fortfarande svårt att mejla produkter till någon.
Precis. Och då, gör man det så är de inte föremål för vad vi skriver om i tidningen, utan det är förändringarna i de materiella flödena, förändringar som vållas av e-handeln, som jag har etablerat ett sätt att skriva om, kan man säga. Det har varit väldigt spännande.
Och jag antar att ett antal av dina artiklar finns att se online också, man kan länka till.
Ja, vi har ett nyhetsflöde på nätet och där finns ju mycket. Då kan man ju liksom söka på det man är intresserad av och hitta nyhetspuckarna. Och sen lite djupare, mer konceptuella artiklar, så där, de har vi mest haft puffar för, åtminstone hit.
Ja, just, så ligger de i tidningen sen. Ja. Intressant, det kommer att bli en sån om dagens sittning här också.
Det tror jag.
På något sätt. Och du pratar om förändring, och det verkar ju vara grundtillståndet i handelsindustrin. Om man nu får säga att det är en industri. Det kanske vi också kan återkomma till. Jag tycker vi börjar med det faktiskt. D1 kontra E1, alltså digitalt eller distans kontra elektronisk. Sara, ni har ju hållit på med det här sedan 50-talet då. Vi är inne på ett sjunde decennium nu då.
Precis.
Alltså är det någon skillnad?
Det är lite skillnad faktiskt.
Det är det.
Ja. Däremot så får man passa sig lite, märker jag, med våra olika kundgrupper, i att skillnaden från då, om man säger när distanshandeln begav sig ordentligt, för säljbeskunden som vi fortfarande har då, är kanske inte lika stor som den sen är för bubbelrumkunden och så vidare. Så det får vi försöka förvalta bra inom vår logistik och inom olika delar, och också hur vi möter den kunden. För att ta ett lite konkret exempel på vad det kan handla om, så är det att vi har ju Selbes, där har ju vi katalog som är ett media för hur vi tar in order. Vi har en andel på Selbes-kunden som är ungefär 50% går via e-handeln och ungefär 40% via telefon och 10% via brev och fax. Så att,
fax?
Fax.
Vi kan förklara för dem som inte vet vad ett fax är. Så är det alltså när man tar ett e-postmeddelande, så skriver man ut det och sen fotograferar man av det med en dålig digitalkamera och gör små prickar. Och sen skickar man iväg de prickarna elektroniskt till en skrivare som skriver ut de prickarna. Och så ser man det här avfotograferade meddelandet i mottagaren.
Nej, men man kan gå bort sig ibland i det. Om vi försöker få den kunden digital, så kanske vi gör helt fel ibland. Vi körde en kampanj för ett tag sedan, vi brevledes skickade ut. Går du in via våran hemsida på Selbes och köper, så får du 25% rabatt. Vi blev nerringda av folk som inte hade dator då. Vi kan inte gå in på någon dator och göra detta.
Så att... Vilka typer av produkter är det man säljer via fax?
Ja, det är ju kläder och konfektion.
Kläder och konfektion?
Ja, absolut. Så det är ordersedlar som man faxar in då. Så att, bara för att ge en liten bild av att den kunden har en annan mognad. Vi måste beakta det när vi tänker den som e-handel eller distanshandel.
I transportindustrin faxas det ju fortfarande hejvilt, framförallt när man går internationellt. Att det är ett av de standardhjälpmedlen man har.
Men tittar man i rapporter, så visar ju ändå även 70-plussare använder ju datorn väldigt mycket. Det är ju liksom, inte så att det var tionde, utan det är ju liksom... Det är över 50%, så ni måste ju ha blivit någon slags nischaktör för de här som inte har gått online, helt enkelt. Det är inte så många kvar, så det är ni som äger den målgruppen, helt enkelt.
Men man ska ju inte hänga på dig, Sara, så otroligt mycket. Ni som lyssnar på den här podden också då, alltså, ja, men vi behöver nog inte digitalisera, utan man måste ha väldigt bra koll på sina kunder. Och det är en av de största man säger, drivkrafterna nu med personalisering och hela den biten. Det gäller att möta kunderna på rätt sätt.
Ja, kundbemötande då. Alltså som e-handelskund, för det får jag säga att jag är en ganska så ivrig sådan. Men samtidigt logistiker, så inser jag ju, om man har liksom lite koll på marknadsföring och sånt, att jag är ju extremt svårflörtad som kund. Jag är inte alls lojal mot dem jag köper, och de träffar inom stationstecken mig två gånger. Det är när jag beställer och när jag får min leverans. Och det, jag är väldigt kräsen med bägge de där tillfällena. Framförallt leverans, det kanske vi kan komma till. Själva leveransögonblicket som är underexploaterat skulle jag vilja säga då. Men min fråga där är lite grann, vad gör man, vad är det som är det hetaste där i själva kundupplevelsen? Man pratar e-handel, för den växer ju som sagt var. 19% stod det i e-barometern. Alltså det är en växande bransch. Många segment som, ett av de stora segmenten som växer är kläder. Mm. Jag vågar fortfarande inte handla kläder på nätet. Hur ska jag börja våga göra det? Många gör ju det.
Att våga handla kläder vet jag inte varför du inte gör. Men...
Nej, men med storlekar och sånt. Alltså, jag är ju väldigt så. Jag vill prova i en butik. Jag vill känna liksom, byxorna, hur de känns på och sådär. Alltså...
Vi säger ju att vi måste kunna göra returdelen så pass smidig så att det blir som att du har ditt provrum hemma. Mm. Så att man ska kunna returnera. Men jag tänker lite, den första delen som du var inne på med kundperspektiv och hur man jobbar med det. Där skulle jag säga att vårat arv, där har vi som företag varit ganska dåliga på kundperspektivet. Man har varit ganska stora och inte tänkt kund så bra. Där har vi en resa att göra. Och just nu så handlar det ju mycket om att vara relevant till varje kund. Vi har ju enormt mycket fakta kring kunden. Jag som kommer från retail-sidan då och hamnade in i det här, jobbade tidigare då på MQ. Och när jag kom till det här företaget och man vet så mycket om varje kund så gäller det att ta tillvara på det på ett bra sätt. Och det jobbar ju vi mycket med nu då med att ha implementerat ett nytt CRM-system. Men också att hitta vägar, hur kan vi bli relevant till varje kund? Men sen kan det ju vara i det stora hela för en kund som dig som inte vågar handla. Så handlar det ju kanske om att vara så bra som möjligt på att visa plagget, ge information om det och göra returflödena smidiga.
Men det där tycker jag är intressant för att just det här att vad är egentligen caset? Och på något sätt tror jag många går bort sig i att det är på distans som är USPen. Mm. Men jag tror att det är väldigt sällan är USPen. Det är att man kan få tag på varor som man inte kan få tag på offline, kanske inom en mils radie. Eller det kanske är att man kan inte få samma kundupplevelse i en butik. Eller man kan inte, så att säga. Så jag tror att just det på distans, jag tror man att kalla det distanshandel, det är att så här, ta bort ganska stor del av egentligen värdet i det här. Att det är så mycket andra saker som gör att förflyttningen sker online, så att säga. Det är inte, tror jag, att det nödvändigtvis att man skickar dem via och får dem från ett lager i Borås till ett Norrland, utan jag tror inte det är där man som kund tycker är tjänsten, så att säga.
Jag hugger in där på följdfråga på det egentligen. När man har gått på de generella seminarierna kring e-handel på sistone så har det ju, det är något jag har varit på där har rått närmast domedagsstämning eller åtminstone en dysterhet över de här pressade marginalerna som många möter. Som har startat varit kanske ganska ensam om e-handel men sen upptäcker att de har svårt att hitta konkurrensfördelarna, etablerade detaljhandelskedjor som kanske har butiker och sådär, de ger sig in i det här spelet och sådär. Är det de som har haft E1 som USP, är det de som är mest klämda nu? Är det de som har svårt medan det är de som tänker skor eller tänker böcker, tänker vara, tänker kund? Är det de som klarar sig bättre? Vad tror ni om det? Jag tänker här, Anton som möter många e-handlare till vardags och Arne som möter många e-handlare till vardags. Har ni några data som indikerar vad, om det är på det här sättet? Är e-handeln föråldrad på det sättet som i det, inte i meningen att man ska sluta e-handla eller sälja saker på distans, men i meningen att man tänker på det som ett unikt fenomen i sig?
Ja, jag hakar på dig då. Det är en intressant frågeställning som det är lätt att man kan börja filosofera kring. Jag tänker på Daniel Myhlbars på Footway som säger att de är inget skoföretag. Apropå det du säger, är de ett skoföretag eller vad är de? Utan vi är ett logistikföretag, säger han. Mm. Medan vi då på PostNord säger att vi ska gå från att vara ett logistikföretag till att bli ett serviceföretag. Och alltså, alla de här begreppen, var ska man vara egentligen? Och lite tillbaka till grundfrågan, P.O., det med e-handel, digital distans. Jag tycker det är utmärkt att distanshandelsföreningen i Sverige bytte namn till digital handel. Och ett argument för det kan vi ju se också i e-barometern när vi tittar på webbrooming kontra showrooming, där vi går in fysiskt och tittar på grejerna i butiken och jämför, medan vi tittar istället när vi sitter hemma nu. Och då tycker jag det här digitala blir så otroligt viktigt.
Det där är intressant, för att förklara då vad showrooming är, alltså när man går in i en butik och i ett showroom tittar ut det man vill ha och sen tar man fram mobilen eller går hem och så beställer man det online. Webrooming, då tittar man ut det man vill ha hemma online och sen går man till en butik och köper. Och det då, enligt e-barometern, var det 34% som hade gjort det, medan 17% hade gjort det motsatta, alltså showrooming då. Det är dubbelt så mycket. Mm. Det tyckte jag var lite intressant. Faktiskt.
Och om jag får haka på ytterligare tillbaka till Daniel Myllbart på Footwear som säger att de är ett logistikföretag då. Jag tror det blir, alltså man beställer grejer på nätet, men det blir liksom upplevelsen hela vägen där som blir så mycket viktigare nästan. Sen när man har fått den där varan, ja, då fick man den liksom. Men hela resan, det är den som är så jätteviktig, att klara av den och ge kunden en köpupplevelse.
Självklart är det jätteviktigt att på något sätt är ju grundidén med e-handel att vi kommer med varan till dig istället för att du kommer till oss. Alltså det är någon slags grundidé hela. Mm. Samtidigt tror jag att det du fiskade lite efter det, Alexander, är att kanske att förut har man kunnat som aktör, vare sig man är en traditionell retail-aktör eller traditionell distanshandelsaktör eller e-handelsaktör, bara lägga upp grejerna till försäljning och så vrider man på vågen att i liksom Östersund så har det inte funnits så många butiker. Helt plötsligt så kan man få hela världens sortiment hemskickat. Det är ju en grundförutsättning, och även i Stockholm så är det jättesmidigt att beställa hem saker snabbt. Men nu känns det som att det går inte längre. Det räcker inte med att bara lägga upp varorna till försäljning och skicka dem på distans, utan nu är det så här, kundupplevelsen är en större sak än bara att få hem varorna. Det är egentligen bara så här, 20% av upplevelsen att man kunde få hem dem nu. Mm. Nu är det något mer som krävs.
Information, eller vad pratar vi om? Alltså köpupplevelse?
Det kan vara att man kan få
sortimentsbredd, sortimentsdjup.
Alltså man kan beställa saker som man kanske inte kan få annars. Man kan få mycket mer personaliserad leverans till exempel. Mm. Man kan vidareutveckla produkterna så att det står ens egna namn på. Eller det finns massor av olika saker. Få en presentinslagning. Men jag tror att det här caset att det bara går att lägga upp saker till försäljning och så kommer folk och köper. Det här caset börjar kännas lite föråldrat. Så att säga. Jag tror att vad som händer nu är att de som vinner är de som har tänkt vidare från det. Så att säga.
Finns ju en känd modell där, Kanomodellen, som ni kanske har sett eller i alla fall känner till, att med orderkvalificerande kriterier och ordervinnande kriterier. Och på en fungerande och frisk marknad så stiger ju hela tiden lägsta nivån. Så att det som är orderkvalificerande idag kommer inte att räcka för att vara orderkvalificerande om ett år eller om två år, utan då måste man göra lite bättre. Och de som vinner ordrar vinner på grund av de här extra egenskaperna.
Får jag bryta in där med en följdfråga?
Mm.
Och följdfrågan är ju naturligtvis då, ja men hur ser ordervinnandet ut i logistiken om, låt oss säga, 5 år? Den frågan skulle jag vilja ställa till er som jobbar i det här praktiskt dagligdags. Anton, Sara och Arne. Hur ser ordervinnandet ut i logistiken om 5 år? Vad sker i logistikdelen av kundmötet? Jag tänker ju inte minst naturligtvis på det sista distributionsledet. När saker ska ut till mötet med kunden, antingen via ombud eller via hembärningen, där utbudet av tjänster förefaller växa och mogna ganska snabbt. Mm. Vad tror ni kommer hända och vad skulle ni handlare själva önska er?
Jag kan börja där lite grann. Jag ska vara lite torr och säga också att det här handlar ju för oss väldigt mycket om att hitta rätt väg gentemot våra kunder, spåna framåt lagom och också vara lönsamma.
Det låter inte alls torrt och tristigt. Det låter
bra.
Otroligt spännande, för det är ju där det blir svårt.
Ja. Lönsamhet är väl aldrig torrt.
Lönsamhet, det är väl det man vill åt. Också de här faktiska kunderna, människorna som beställer era kläder istället för de här idealiserade modellkonsumenterna som det är så lätt att röra sig med på en slide. Va?
Ja,
det är det som är spännande, så jag lyssnar gärna på dig nu, Sara. Ja. Mm.
för mig och för oss tror jag det handlar om att hitta den här relevanta delen till kunden i valbarhet, men inte gå bort oss i att göra valbarheten olönsam eller för stor. Också att få till bra lösningar för hur vi förverkligar den valbarheten, och också den valbarheten kan också hjälpa oss på logistikänden. För att förklara det lite närmare skulle jag kunna säga så här, att ett val som jag gärna vill ha, det är kanske en miljöklassad eller en billigare frakt. Alltså det finns ju absolut de som redan gör så här, men för att kunna sprida våra volymer, vi har ju såna otroliga toppar och dalar i våran produktion. För att jämna ut den så pratar vi mycket om hur vi kan kapa liksom topparna, få ner det här. Ja, det kan vi göra genom valbarheten, alltså genom att göra relevanta val för kunden som kanske då har ett prisalternativ som är väldigt mycket lägre, som betyder några fler dagar för oss att smeta ut produktionen på. Det kanske också handlar om att till den kunden som verkligen vill ha den här snabba leveransen, då agerar vi på den på första dagen men inte på resterande. Det är inte första dagen till alla. Som man har sett att en del e-handlare gör, beställ hos oss idag, du har det alltid imorgon på allting till alla kunder. Det har inte vi råd att säga då, utan då måste vi hitta varianter på det.
Jag har två kommentarer på det där. Transportföretag har försökt göra detta. Arne känner säkert till ett antal av era branschkollegor att de till och med döpte om man säger A-post och B-post, att A-post är det som ska gå snabbt då. Mm. Så döpte de om det och sa att vår huvudprodukt är 3 dagars leverans.
Mm.
Och sen så kan du köpa våran extra som då är över nattenleverans. Problemet var att de sålde aldrig några 3 dagars transporter, för det vill ingen ha. Alla ville ha över nattenleverans.
Då kanske de prissatte det fel.
Det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Transportföretaget i fråga säljer fortfarande denna som en tjänst.
Mm.
Och när jag var och frågade dem för något år sedan, hur säljer ni många sådana? Så var det, Benke, visst sålde vi en förra veckan.
Men jag vet inte, så är det inte så jättestor prisskillnad på B och A.
Nej.
Men jag tror att om vi hade gått mot kund så kanske vi säger att den 3 dagars den är 0 kronor, medan den andra är 49 eller något sånt där.
Ja, det var min ena. Min andra kommentar är att som konsument, när jag beställer hem mat, så har vi ju leveransfönster på 30 minuter eller en timme. De kommer ner till 30 minuter sen när de detaljplanerar, men det är 2 eller 4 timmar. Och där jag som konsument styrs baserat på vad mina grannar har gjort för val, så styrs jag till ett fönster där det redan finns drops inplanerade. Och då blir det lägre pris för mig. Det är till och med uppmarkerat med en liten grön bil. Väljer du detta så gynnar du vårat system, säger de. Så då helt plötsligt blir den här ganska enkelriktade processen av att jag beställer hem varor, där man skickar information och sen ska någon reagera. Det tar en stund och så kommer det tillbaka. Det blir en dialog mellan mig och säljaren. Mm. I realtid kan man säga. Beroende på vilket val jag gör så kan jag antingen spara eller inte spara pengar där. Och det varierar från gång till gång.
Mm.
Så ena veckan kanske det är 14.00 som är det jag får 0 kronor för. Nästa vecka är det 18.00 som jag får 0 kronor. Beroende på vad mina grannar har valt.
Mm.
Och det tycker jag är lite intressant. Ja, det är absolut intressant. Att man använder data då för att förändra egentligen tjänsten hela tiden.
Mm.
Jag hakar på dig där och ställer frågan till er som jobbar med det här. Spelar de här finesserna roll? Man kan ju tro, om man tittar till exempel på Storbritannien som har tuff konkurrens, inte minst i leveransledet, alltså hemkörningsombuden, och också har en tradition av, ni vet, mjölkbudet som ställer ett par flaskor på trappen varje morgon med mjölk. Det är en annan historik. De tycker ju att leverans via ombud, som vi är vana vid och som för till exempel H&M tror jag är enda leveransalternativet i Sverige, det tycker ju engelsmännen är nytt och järvt. Så att man kommer ju in i det här från olika håll. Men det här med 2 timmars leveransfönster, alltså att man har bestämt några dagar i förväg att just då kommer min leverans mellan 6 och 8 på kvällen och så. Behövs det på den svenska marknaden? Kommer vi komma dit? Kommer kunderna vilja betala för det? Är vägen åt högre precision i hemleveranserna? Är den entydig på den svenska logistikmarknaden? Du skakar på huvudet, Sara.
En viktig grej där tror jag är att man inte får tänka att konsumenterna är beredda att betala för det här. Utan nu tittar jag på Arne här och i andra, men alltså det handlar ju om effektivitet i andra ledet. För när det är helt plötsligt 100 000 som ska ha leverans i Stockholms innerstad en samma dag, då är det mycket lättare att få ner kostnaden för det än som det är nu, så här 200. Och där är ju så att jag tror inte liksom kostnaden mot konsument ska nog snarare gå ner långsiktigt. Mm. Men kanske till att börja med gå ner, alltså som butiken eller vad man ska säga.
Och, tror du att rörelsen är åt det hållet? Åt högre precision och snabbare leveranser? Och att...
Absolut, och jag tror att man gör sig en otjänst om man inte tror att... För problemet som jag ser med all... Så här, för mig som konsument är att det är inte friktionsfritt för mig idag. Det är liksom det är en så här pain point för mig idag att jag inte litar på logistik eller jag litar inte på när jag får en leverans. Det finns ingen precision riktigt. Och det blir också så här att jag ganska mycket så måste jag planera in mitt liv efter att jag, när jag ska gå till ICA och Hemköp istället för när jag är hemma. Mm. Och det är ju en ganska stor skillnad med när man kan gå till Hemköp och när man kan vara hemma. Mm.
Ser du exempel
på måste få reagera lite grann där, för jag tycker det är tvärtom, att jag har mycket större, man säger, frihet om att ett paket ligger på ett ombud och jag kan hämta när jag vill. Jag har 14 dagar på mig att hämta det paketet precis egentligen nästan när jag vill. Medan då man pratar om timeslot-moduler då, att jag 2 veckor i förväg ska ha bestämt att jag är hemma 7:45. Det har ju hänt mycket under den tiden som gör att jag kanske inte kan vara det. Och då... Så där tror jag man måste verkligen känna in sin målgrupp och hur man gör det här. Men att vi ska ha att det kommer timeslot-moduler, det tror jag är nödvändigt. Precision tror jag på. Däremot snabbhet in absurdum, det tror jag blir väldigt mycket nischat för nischaktörer i så fall.
Det låter på dig nu som att du rekommenderar den enskilda handlaren att ta för sig av nya möjligheter med lite varsamt. Men när det gäller den generella helhetsbilden, tror du att det kommer att röra sig ganska snabbt i Sverige mot en mer sofistikerad hemleveransmarknad av det snitt som man har i England, att det åtminstone går åt det hållet? Mm. Eller tror du att Sverige kommer bli kvar i den här helt dominerande andelen ombudsleveranser?
Nej, jag tror på mer precision, men jag tror inte nödvändigtvis på mer snabbhet.
Mer precision.
Och pratar vi då 3 dagars leveranser som ni var inne på alldeles nyss här, så är det jäkligt svårt för oss överhuvudtaget att transportera ett paket i 3 dagar liksom, i det här lilla landet. Mm. Så där...
Problemet är att transportörerna som får 3 dagar på sig gör det över natten ändå.
Ja, exakt.
För de har inga lagringsplatser.
Men jag tror det är viktigt också att det känns väldigt föråldrat att tänka på att timeslots och dagar och så här. Jag tror inte... Jag bryr mig inte om det är en dag eller om det är 2 timmars fönster. Så jag vill att problemet ska lösas för mig. Mm. Och då är det så här, jag tror ju inte att timeslot med hemleverans kanske är lösningen, utan det är kanske något helt annat. Det är att man har boxar i trappuppgången eller någonting som gör att tid blir så mycket mer irrelevant i situationen. Och där är väl en riktigt stor grej. Jag tror att man blir väldigt traditionell när man pratar så här tid hela tiden istället för precision och hur man tar bort friktion.
Mm. Vi testade ju på det här med snabba leveranser i Stockholm för Babbelum bland annat, och vi körde Dress Express som var klänningar som levererades inom en timme och partyskor. Det var inte stort kan jag säga då, men det var ju ett marknadsföringsgrepp naturligtvis att synas och så, men jag tror inte att Sverige måste gå åt det hållet skulle jag säga då. Utan tar man det perspektivet med bra hemleveransupplägg eller som jag också fastnar ganska mycket nu när man bara tittar på en villagata och ser 15 olika lastbilar som passerar på söndag med både mat och någon madrass från Polen och hit och dit, så tänker jag lite i att vi borde jobba på att bygga upp, om man ser Banverket som äger banor och en slinga för allt det här, så ser jag att i Sverige skulle vi kunna ha ett upplägg som fungerade som att jag har en brevlåda ute på Körn som jag kan få in ganska mycket paket i. Jag vill ju betala för att sätta en sån låda där. Sen kanske det också är så att vi fortfarande har utlämningsställen och att man jobbar kanske mer utifrån kundperspektivet, så kanske jag alltid vill ha mina grejer till det utlämningsstället, oavsett om det är Posten, Schenkel eller DHL som levererar. Någon äger nätet och alla levererar på det.
En slags care of distribution då, som det kallas. Alltså att man har en adress som är preferred.
Mm. Jag tänker lite för att få ihop volymerna. För att inte ha många aktörer som agerar kanske ut efter snabba hemleveranser med motorcykel. utan liksom...
Men sen beror det ju på produktkategori också. Jag tänker liksom att vi får ju... Alltså jag tror ju också så här att last minute skor kanske, som du säger, det kanske är en ganska nischad marknad för det. Mm. Men däremot... så här färdiglagad mat som fort som ska levereras varm, det måste man ju få direkt. Och där kan jag ju säga att det är ju liksom en utmaning idag att eftersom så lite körs ut till hem så kan ju inte de få tillräckligt hög effektivitet i sitt. Och nu kommer till exempel Foodora nu då, som har cykelbud i Stockholm på, som ska leverera inom en halvtimme eller en timme. Och det är ju, det löser de ganska snyggt, men det är så att säga, det är ju en, det finns ju väldigt många olika kategorier. Inom vissa är det ju helt, det går inte ens att etablera den kategorin om man inte har last minute och dessutom kanske väldigt tajta timeslots.
Man kommer in på det där lite grann då, man pratar ofta storstan när man pratar e-handel hela tiden. Och där, i storstan så har man en uppsättning parametrar som gör det speciellt då. Man har en hög befolkningsdensitet, man har ett stort utbud med showrooms och annat som då kanske inte finns när man kommer till landsbygden. Landsbygden har man en helt andra problem. Där kan det vara att ett utlämningsställe ligger 3 mil söderut och det andra är 1 mil norrut. Och har du beställt 2 saker så kanske du får åka 4 mil för att hämta bägge. Jag antar att ni som jobbar i branschen behandlar de här 2, för det måste ju bli 2 helt olika kundkategorier. Att de behandlas olika på något sätt, eller att ni särskiljer ni på dem när ni tittar på hur de beställer, vad de beställer, deras beteenden, returer till exempel.
Nej, jag kan inte säga att vi geografiskt, vi ser ju vart våra kunder finns. På det sättet särskiljer vi våra kunder. Mm. Däremot så tittar vi inte på kunder som finns i en storstad kontra en annan kund. Mer än egentligen från distributionsalternativen som mer och mer uppstår, så måste vi ha en val, eller vad ska man säga, kunder måste ange vart den bor för att sen kunna få sina alternativ presenterade. Ja. Men vi tar nog inte tillvara på informationen om att du bor i storstad och du har möjligheter detta och detta kontra du som bor här ute.
Jag bor på landet och för mig så är det tvärtom. Mm. Alla mina 3 utlämningsställen är fördelade på 2 butiker som ligger 30 meter från varann. Vid ICA-butiken där vi alltid handlar mat varje dag. Så för mig spelar det ingen som helst roll vem som skickar mina varor. Medan en kollega som bor mitt i stan här i Göteborg, för honom spelar det väldigt stor roll, för att det är 2 olika stadsdelar som han måste till beroende på vem som levererar.
Mm. Men Arne, vad säger er statistik? Är det så olika beteende på landet som i storstan? Eller?
Nej, det säger faktiskt att det inte är det. Det är ingen större skillnad på beteendet på storstad och landsbygd. På det sättet, nej. Mm. Vi är lika goda konsumenter både och då. Det tycker jag.
Även med showrooming och den typen av beteende?
Ja, ser inga större skillnader faktiskt på det sättet. Sen får man ju ändå anpassa sig, som du säger, du har 3 ombud inom 30 meter eller vad det nu är, om man bor i en by i Norrland någonstans så, men för då blir valen färre. Det blir ju i en storstad naturligt att det blir en större valfrihet eftersom det finns fler aktörer egentligen då kanske, och fler alternativ. Men beteendet är inte någon skillnad på.
Men jag tänker att en viktig del är också i lösningen för att göra det bättre för alla typer av konsumenter är ju kanske mer samarbeten också. Att liksom det känns ju som att om man ändå får en Linas matkasse på måndagskvällen, så skulle man ju kunna skicka med andra grejer där i också. Och man skulle kunna, så att säga, även, och det handlar ju då inte bara liksom om samarbete mellan posten och Linas matkasse, utan det handlar ju om, alltså konsumenten också kanske vill ha det sampaketerat och på olika sätt. Eller som du säger, att allt ska gå till samma ombud, spelar ingen roll vilken speditör och såna här saker. Jag tänker att det är ju en stor del av lösningen skulle jag säga.
Det där är ju något som jag också undrar när det kommer. Det finns ett antal aktörer som besöker privatpersoner flera gånger i veckan. Eller kör förbi ditt hus i alla fall, eller din bostad. Och det är matleverantörerna, matkassleverantörerna. Tidningsdistribution är en annan. Sån underutnyttjad infrastruktur skulle jag vilja säga.
Att det absolut. Där är. Mm.
Ja, åtminstone tycker jag man ska börja titta på det. Men det första tycker jag när det gäller maten då, och det tycker jag är ett exempel på att kanske inte den kategorin är inte riktigt mogen än. Det är att de flesta som säljer mat på nätet vill ha exklusivitet för sina matkassar. Och att det ska gå en bil med bara det brandet. Istället för att man kan köra, att vi kan köra fler av de som är nätoperatörer där då. Men där har man väldigt svårt att se något.
Där förstår jag när jag har pratat med dem att det har ju med servicedimensionen att göra. Det vill säga, de låser orderboken vid midnatt. Sen gör de en dynamisk optimering. Mm. Och styr exakt hur morgondagens rutter ska se ut baserat på den data de har. Och, så de jobbar inte med zoner, de jobbar inte med postnummer, jobbar inte med fasta rutter och runder, utan det är, allting är dynamiskt och varje dygn blir annorlunda då.
Mm.
Och då måste man ha sin egen flotta.
Mm.
Du klarar inte av att dela de resurserna med någon, för då kan du inte planera dem.
Men då blir, det kommer också att ta längre tid innan mat på nätet stiger. Nu är det kanske 1,5% idag.
Mm.
Och ska vi upp på 7-8% som 10% som i många andra kategorier, då kanske det måste hända mer i den. Och därför tror jag på mycket tajtare samarbeten mellan matoperatörerna och oss som logistikföretag då.
Mm.
Det är intressant för att deras leverantörer är ofta samma också. Alltså de som skickar ut till deras lager, de ompaketerar, det är ofta samma. Det är ju så här, det är liksom Axfood som ligger bakom många av dem också.
Ja.
Så, så där funkar det bra, men sen i nästa led, det är där de vill dela på sig, för att det är där alla krigar just nu.
Ja, men det är det här med tjänstifieringen, servitization, alltså att man flyttar sig närmare slutkonsument. Om man vill ta marknadsandelar. Transportbranschen är tydligt sån att man vill utföra tredjepartstjänster, man vill göra mer och mer.
Mm.
Och där har man en utveckling som, den tror jag finns i alla branscher. Att man vill installera provrum på ICA-butiker till exempel. Det är ett uttryck för det där. Om vi ska blicka lite framåt där och tittar på... för tittar man på Svensk Digital Handel då, som är den här branschföreningen, så har de 17 stycken områden där logistikindustrin behöver fokusera mer, har de tagit fram. Varav det som liksom är mitt i smäck i mitten där är bättre leveransupplevelse, kallar de det där. Plus ett 16 andra mål då, de finns att se. Vi lägger en länk till dem. Kommer de att uppfyllas, de där? Är det vi ser som att den förändrade... Den höjda kvalificeringsgränsen då, alltså orderkvalificerade, kommer den att flyttas nu här? Så om 5 år så kommer vi se 17 nya mål som är hårdare.
Jag tror det kommer säkert också, annars vore det ju tråkigt om man inte försökte bli ännu bättre.
Mm.
Men det är en fråga, för det är ju trots allt en ganska traditionell, så att säga, utveckling tycker jag. Det känns inte som att det liksom flyger, även om det faktiskt går snabbare och snabbare. Men en viktig grej där tror jag, som i alla fall jag känner, är en stor skillnad. Alltså jag tycker så att säga att speditörerna och alla som liksom åker runt, alla åkerier och allting, är ganska duktiga. Liksom gör ett ganska bra jobb. Men jag som butik vill ju egentligen kontrollera upplevelsen ända ut till kund, precis som de här mataktörerna gör nu. Det är så att säga, jag tror att de ligger i framkant och det är vi andra som ligger efter. Att de vill kontrollera, de vill att det är så här Linas som kommer och levererar kassen. De vill att det är mat.se som faktiskt levererar kassen, inte att det är Postnord eller DHL eller Schenker någon.
Mm.
Sen kanske det är Schenker och DHL och Postnord liksom tillsammans med. Men på något sätt så vill ju, tror jag i alla fall, att nästa steg är så att säga att vi handlare så att säga får möjlighet att skräddarsy upplevelsen mer och mer mot kund. Och därmed också kanske låta kunderna skräddarsy mer hos oss också när de väl beställer också. Och det tror jag är en jätteviktig... Och det här tror jag vi i Sverige inte ligger efter någon annan på kanske nödvändigtvis. Men jag tror att den utvecklingen kommer komma, om inte annat för att det är handlarna själva som vill det.
Mm, jag håller helt med dig, Anton, i den biten. Det blir mycket på, och just att konsumenten själv får sätta hur man vill ha det egentligen.
Låt mig fråga där. Vi ser 5 år in i framtiden och så ser vi en platsannons för en chaufför. Står det samma sak där som det står idag? Är det samma chaufför som kör? Gör chauffören som kör hem saker om 5 år samma sak som chauffören gör idag? Jag vet ju att de stora speditörerna och så tycker att jo, men vi jobbar med bemötandet och sådär, säger de. Men det har ju inte hänt något radikalt som innebär att de går runt med egna försäljarväskor för att åstadkomma mer försäljning vid dörren och sådana saker. Man hör ju ur handlarperspektivet så hör man ju att man vill att det ska hänga fet reklam för distanshandeln eller deras distanshandelsverksamheter vid ombudsluckan. Till exempel, eller att när man möter kunden ute där så ska man kunna liksom agera representant för e-handelsföretaget. Tror ni att det kan ske radikala förändringar i hur det här kundmötet ser ut när chauffören möter kunden? Eller tror ni att det i grunden måste vara ett fokus på att snabbt komma runt till så många slutkunder i timmen som möjligt, vilket ju är sporten för en distributionsleverantör? Vad tror ni där? Kommer det förändras eller kommer det vara beständigt?
På riktigt om 5 år så tror jag inte att det har förändrats speciellt mycket.
Vad skulle du önska dig?
Jag tror inte det är drivet på det sättet. Nej. Jag tror att en chaufför i sånt fall ska leverera och vara trevlig och leverera snabbt. Det tror jag. Jag tror inte chaufförerna, som en del kan spåna iväg, att han väntar på att du ska prova plagget och ta tillbaka det. Och så. Jag tror att det viktiga är här att hålla bra, smidiga flöden och... Det tror jag är chaufförens roll. Sen utlämningsställen och hur man kan jobba med att få vårt budskap vidare. Det kan ju handla om dialogen som vi håller i den digitala dialogen med SMS och så. Att personalisera dem utefter att Hallén Selbes babbelrum blir mer synliga när ett PostNord-SMS kommer. Eller att när vi även levererar ut paketet, att det är någonstans finns en koppling till vilka det är som levererar.
Så i den här bilden att logistikmaskinen ska kunna hantera nyanserna i kundmötet och så manar du till lite försiktighet, lite skepsis. Huvudansvaret för kundkommunikationen måste ligga kvar hos handlaren.
För mig som kund är inte det jättekonstigt. Om jag handlar kläder från, säg, Filippa K, då hade jag nästan tyckt det var underligt om chauffören sen klev ut och ska liksom rådgöra mig om att handla mer där. Jag tror att det är väldigt svårt att få det att flöda hela vägen med en extern liksom kontakt, även om den kan ta på sig Filippa K-kepsen just för stunden. Men jag tror det viktigaste här är en bra leverans, en bra smidig liksom överlämning eller vad det nu kan vara.
Så chauffören idag kan redan e-handel, kan man säga så?
Nej.
Nu går det för långt. Distinktionen här är intresserad.
Jag vill haka på det Sara säger. Det är mycket det här med, jag tycker det är chauffören ska ordna det på ett trevligt och korrekt sätt och snabbt och smidigt och alltihopa det här. Och vara den som kan exekvera kanske när kunden vill göra en ändring. Ja, jag vill inte ha det här hem, jag vill ha det här till ett ombud eller tvärtom eller vad det nu är. Och det gör man just genom de här digitala då. Att jag tror att den här informationslogistiken, det är där mycket kommer att sitta.
Systemstöd talar vi om.
Mm. Exakt.
Men jag tror ändå en viktig grej är ju, om man tittar på taxi till exempel, så har ju bara sen Uber kom in förbättrat den upplevelsen radikalt. Till exempel med väldigt enkla grejer, att man så här, efter varje leverans får man betygsätta föraren när liksom man får en notifiering om att nu är det bara en halvtimme kvar till vi kommer, så ser man en bild på föraren, man ser vilken bil de kommer i, man ser liksom man kan följa dem så här. Och jag tror det är snarare sådana saker det handlar om, att man så att säga man optimerar upplevelsen med den typen av enkla medel för att göra det bättre, så att de som inte levererar med ett leende på läpparna kanske får liksom en braskrapp då till slut. Alltså på det. Sånt tror jag är naturligt. Där måste vi vara om 5 år.
Liksom. Jag ser ju 2 paketerbara grejer här. Den ena är ju då, visst man ska inte lämna moderråd. Och så här, den sitter inte så bra på dig den här kavajen. Alltså det tror jag inte chauffören ska göra. Men däremot hantera retur. Alltså, för det är ju en kärnverksamhet för logistiksystemet att hantera flöden. Så att där tror jag nog man behöver titta på hur man kan paketera returhanteringen. Att chauffören säger att ja, om en halvtimme kör jag förbi här igen. Skicka ett sms så tar jag, om du har en retur så kan du prova i lugn och ro.
Ja, men framförallt när de kommer nästa gång med en
eller
annan
leverans. Nästa gång, alltså på något sätt att man får hjälp. För det är väl det som också, om man tittar på provrum, ICA-butiker och annat, att det är returhantering som är en av de här nötterna man vill knäcka där då.
Men i dagsläget när vi försöker vara bra med att kunna göra det smidigt för en kund att returnera, då skickar vi med en färdigfrankerad retursedel. Det känns ju också lite förlegat om man ska
säga. Som ska lämnas in någonstans och så vidare då.
Exakt. Ja. Alltså det hade varit lättare att jag registrerar min retur eller jag vill lämna in den här. Jag har den här koden på mitt sms när jag fick ut den. Mm. Använd den tillbaka eller någonting. Där tror jag det finns mycket utveckling. Men jag tror det ligger i absolut att man ska kunna hantera returer på smidigare sätt, och det är många olika delar i det.
Jag kan bara titta på mig själv, så jag har typ aldrig returnerat en vara hela mitt liv för att jag orkar liksom inte.
Nej, men det är ju det. Där har du friktionen då som man vill få bort. Det ska vara noll friktion på det där. Samtidigt så vill man ju inte ha returer, men man vill inte ha missnöjd kund heller.
Men jag tror en viktig distinktion är det, så här, det idag är det faktiskt lättare att sälja vidare någonting på Blocket än att lämna tillbaka det på något sätt. Mm. Och det är ju lite farligt på något sätt att vi inte har kommit längre än till det. Alltså på något sätt, det måste vara så här, det beteendet ser jag hos många, så att de hellre lägger upp det på Blocket än att skicka tillbaka det.
Säljbästkunden syr hellre om sina varor.
Det är ännu coolare faktiskt.
Mm. Jag var inne på, jag köpte två par cykelbyxor på Wiggle här i UK då, och de har ju en jättebra sajt på svenska och alltihopa. Det känns som väldigt svenskt alltihopa. Ända tills jag kom till, jag ville returnera ett par av de här cykelbyxorna. Då finns det några förval. Jag kan inte ringa till dem, men det är några förval på om jag vill göra retur och sådana här saker. Men inte just det här med byte. Det finns inte med som förval. Och då har jag ingen chans att kontakta kundtjänst. Så att det var väldigt styrt faktiskt. Så att det finns ju mycket att göra när det gäller de här bitarna. Mm. Hos alla parter.
Så det var det ena, returhanteringen då. Alltså, för det är ju en fysisk operation som måste till. Mm. Och då finns det då ett fordon eller en förare i närheten, så vill man ju naturligtvis utnyttja det. Den andra är ju postponement eller det här sen omdirigering som Arne var inne på. Mm. Alltså om man vet hur de här godstransportsystemen funkar, så inser man att fram tills dess att godset är utlastat i din lokala terminal på en bil, fram till det ögonblicket, så kan du utan marginalkostnader i det systemet dirigera om den till vilken annan bil som helst i Göteborgsområdet eller i Stockholmsområdet då. Det handlar bara om att hantera informationen. Mm. Att tillåta kunden att sent styra om till ett annat ombud eller till en annan adress där man råkar befinna sig. Jag ser ju möjligheter för en smart tjänst, app, någonting som faktiskt vet vad jag är, den är i min mobiltelefon. Den vet vad jag har för möten inplanerade. Den vet då vilka typer av tänkbara drop points som finns i närheten av där jag kommer att vara när vissa bilar passerar. Och kan i princip ge mig förslag. Jag kan skicka den här till Chalmers bibliotek, som är bredvid där vi sitter nu. För då kan du få den med en timme dit. Det verkar som att du är kvar där.
Där vill jag bara lite cred till Postnord nu, som liksom börjar komma med så här öppna API för sånt. Så att till och med man kan liksom på Footway site typ fylla i att man vill ändra.
Hur sent kan man göra det? För det
jag kommer inte ihåg tiden där, men vi har gjort en hel del tester just på ändrat förfogande, som vi kallar det då. Det är också ett gammaldags ord egentligen, men ändra. Och på det testet så var det de som fick till ett visst ombud, så var det 10% som ville göra en ändring. Och det var ganska många egentligen. Däremot så var betalviljan väldigt olika. Det var från 0 till 100 kronor egentligen då, beroende på vilken situation man satt i. Men det var ju helt klart populärt.
Jo, men som konsument så kan jag mycket väl tänka mig, vissa varor vill man väntar på dem. Kommer det inte idag så är det kört. Jag hinner åka iväg på semester och mina skidglasögon hann inte komma. Alltså, då kan det vara värt 20 spänn för att hämta dem där man är. I andra fall inte.
Nej, för de där solglasögonen kostar ju 1000 spänn, så man är nog beredd att betala mer än 20.
Ja, en annan sak som jag skulle vara villig att betala mer för är ju just den här. Lägg det i min matkasse. Mm. Det är värt 20 spänn. Mm. Att det kommer hem. Du kommer hem på tisdag kväll klockan 18.30. Det skulle vara värt för mig personligen.
Kommer det hända? Kommer det hända snart? Det här, alltså, lägg det i min matkasse-grejen. Är vi på väg dit? Vi ser en snabb förändring i hur många matkassar. Standardkassar eller hopplockade av kunden via en webbsajt, men hemkörda i vilket fall som helst. Vi ser en kraftig ökning av det nu, i och för sig från låga nivåer. Och frågan uppstår ju, vi har fått intrycket att till exempel mat.se så får förfrågningar från e-handlare. Ja, men kan vi lägga med det här i princip i kassen? Köra det mer i era bilar? Och de här företagen kommer från att inte ha velat köra bilar själva egentligen, men det har inte funnits så mycket kylbilar som de behöver. Så de har fått starta eget bolag med eget åkeri och möter en efterfrågan från kunder som, så att säga, andra e-handlare. Tror ni att det händer? Tror ni att det är så här det kommer se ut nu om ett par år? Är det på väg åt det hållet?
Jag tror varför man talar just om de här matkassarna, det är ju för att de använder en redan befintlig då infrastruktur för leveranser där det inte finns så många andra. Ofta på söndagkvällar eller över helgerna och sånt där. Så det är väl snarare bristen på infrastruktur över helgen som är egentligen grundproblemet, tror jag. Men sen har du då en uppbyggd infrastruktur med matkasseleveranser till exempel, så är det ju absolut möjligt att nyttja mer på dem. Det tycker jag man borde se en utveckling mot. Men hur villigt det är att öppna upp för det, hur konkurrensen ser det, vet jag inte.
Nej, och jag tror det viktigaste i det här är att på något sätt de som köper mat online, och särskilt lösblock då, de som köper ofta så att säga, de har ju ett beteende helt plötsligt att få hemleverans flera gånger i veckan kanske. Och det beteendet går ju att tappa in på. Och då det enklaste är ju helt enkelt att de blir paketombud för Postnord och DHL och alla. Liksom. Det är ju det absolut enklaste. Och det är ju på något sätt, jag tycker beteendeförändringen är det viktigaste. För att egentligen i Sverige historiskt har vi aldrig varit, så har vi inte ett beteende av att vi vill ha, eller vi är inte vana att få hemleverans och saker mer än byggvaror och så att säga större möbler och sånt. Och det, nu så får vi helt plötsligt så här kunder som börjar handla liksom varje vecka, så här, 3 kvällar i veckan får man hem saker. Då är det ju väldigt intressant att gå in på, till just de här konsumenterna som redan är inne i ett beteende. Mm. Börja utnyttja det så att säga. Mm. Sen tror jag att de som inte handlar på mat.se och Mathem till exempel, de kommer ju inte tycka det här är så himla smidigt, för det blir ju en ändring i deras beteende.
Jag tänkte faktiskt byta ämne nu. Vi har pratat om leveranser och transporter och kunder och returer och sånt ett bra tag nu här. Vi har inte pratat om vad e-handelsföretagen sysslar med. Särskilt mycket. Lager, hantering, automatisering. Vad säger ni om det där? Det pågår ju överhuvudtaget en stor automatiseringstrend i världen just nu. Vi börjar vänja oss vid tanken på självkörande fordon. Vi börjar vänja oss vid tanken på alla möjliga saker som maskinerna ska göra åt oss. Ett antal jobb kommer att försvinna och så vidare. Livsstilscoacher var väl det typ minst troliga jobbet att automatisera. Alla andra är i farozonen då. Forskare lika så. Alltså medicinsk forskning analyseras av IBMs dator Watson nu. Och kommer fram till nya och så vidare. Alltså lager är ju en av de här. Där man ser, tittar man på Amazons stora fulfillment center så är de ju helt automatiserade. I alla fall efter godsmottagningen fram till utlastning.
Med stor variation bestämt. Det finns också...
Ja, de har ju många. Men man tittar de senaste, sista generationen, så är de ju helt automatiserade nu. Är det här något vi ser? Vi kan titta på Sverige, men ni har även kanske internationell erfarenhet. Hur ser det ut där? För att det är personalintensivt. Lager kostar pengar. Stora fasta kostnader. Hur gör man? Hur tänker man?
Vi är ju inne och nosar på det här med automatisering. Vi har ju inte det idag. Vi är väldigt manuella, väldigt traditionella i hur vi bedriver vår logistik då. Det som någonstans blir viktigt för mig att kartlägga nu, det är ju våra processer för att få in det i automation. Vilka leverantörer har vi? Hur ser varorna ut när de kommer förpackade och sådär? Vi har ju egenproducerade varor som vi väldigt lätt kan få som vi vill. Men vi har också en hel del sortiment som kommer från externa leverantörer och andra brands. Och där har inte de riktigt tänkt med, utan då har vi mycket ompaketeringar och sådana bitar i det. Men jag tror att det är helt klart intressant att titta på automatiseringen, för det är en stor investering, men för våran del så ser vi också att det är väldigt effektivt i plockdelarna. Sen är det beroende på hur mycket kan vi få in i automatiseringen som det ser ut nu, tänker vi mycket på.
Det går ju hand i hand med standardisering. Du kan inte automatisera utan att standardisera förpackningar, lastbärare, viss typ av lådor. Och så fort du standardiserar så tappar du effektivitet i andra änden.
Svårt för oss att standardisera vissa produkter också. Alltså en matta kanske säljs i de här måtten också. Så produktdemografin eller hur de ser ut blir också viktig för oss att kartlägga. Vilka produkter kommer vi ha framåt? Vilka går in i det här? Men absolut intressant tycker jag.
Kan vi säga trenden man ser på automatiseringen. Jag tycker mig se att det som standardiseras, det standardiseras i lådor som är 60 gånger 40 cm. Logistik går i tak när man använder centimeter mått. 600 gånger 400 mm i yta och väl 400 mm och 40 cm djupa. Och jag besökte till exempel den nya investeringen hos Elgiganten. Elgiganten går all in på automation kan man säga. De lägger 500 000 000 kronor på ett nytt höglager med 38,000 identiska lådplatser. Några av dem är brickor som har samma yta som man kan lägga saker på då. Men i princip 88,000 plastlådor av samma format i en maskin. Vid sidan av det så står en, vad var det, 32,000 pallar då i byggnaden bredvid som ska serva de här lådorna som depå. De gör det här efter förebild av John Lewis i England. John Lewis i England har några lador som ligger bredvid varandra i ett vägskäl mitt i landet. Och därifrån utgår ungefär lika mycket varor som en stor del av den svenska samlade e-handeln utgår från det här vägskälet i England. Och där vill Elgiganten göra likadant. Där 80, eller en stor del, nästan alla varunummer, kanske inte varuvolymer, men i värde och antal så ryms det mesta i det här formatet på lådor. Och så ser man väldigt många andra som inte alls tycks automatisera för att man är osäker på hur det ser ut i framtiden. Och ett problem som jag tycker mig ha identifierat är att e-handlare vet inte hur deras verksamhet ser ut om 3 år. Det betyder att när de vill skriva avtal med en tredjepartslogistiker så skriver de ett avtal på gärna högst 3 år. Och tredjepartslogistiken är van vid att ha en marginalpressad verksamhet. Man räknar på sina kostnader och sina investeringar och garanterar att det inte ska gå med förlust för man har så låga marginaler. Och säger, vi kan inte ta en investering i utrustning som har längre avbetalningstid, som det tar mer än 3 år. Och få avbetalt. Och då trots att e-handeln växer så tar tredjepartslogistiken inte den investeringen i utrustning som de stora varuägarna har börjat ha. Clas Ohlson har sitt högautomatiserade höglager och Elgiganten har sitt och Rusta kör sitt och Dagård kör väl sitt. Men de här mindre handlarna som är hänvisade till tredjepartslogistiker, de möter inte den investeringsviljan och förstår kanske inte själva heller att det är värt att betala ett högre pris hos tredjepartslogistiken. Tror ni att man kan fortsätta med lågautomatiserad e-handel och skala upp den?
Ja, jo, det tror jag. Jag tror inte att allting kommer, alla kommer inte att automatisera på det sättet. Utan man kan säkert skala upp det med en semi-automatisering och sådana saker. Tycker vi gör det själva ganska väl i Helsingborg.
Berätta, vad är semi-automatisering?
Ja, jag ska inte säga, ja, men alltså att du gör det så att man säger att du kan, fast det är mekaniskt om man säger så då. Men det som jag tycker är lite farligt nu när det blir så hett med automatisering och olika system och det är häftig teknik överhuvudtaget. Att det är lite skit in, skit ut också. Att vilken kompetens har man kring det här och har det resonemanget som Sara har kring det här. Vad innebär det att automatisera? Än att man gör en investering på 10-20 miljoner och sen så kan man inte optimera det här. Och som du också sa, det är mycket standardisering. Vad får man in i det här?
Mm. Och jag tror en jätteviktig grej också. Jag blir så här irriterad när folk säger att de ska så här automatisera med så här jätteavancerade robotar och grejer när de fortfarande har så här administratörer sitter och skriver ut fakturor. Och det, alltså så här, det blir helt orelevant för på något sätt så är det så här, om man inte har automatiserat det som faktiskt går att automatisera med en algoritm.
Exakt.
Då ska man ju inte börja automatisera med hjälp av en robot. Så på något sätt så måste man börja med allt som går att göra liksom digitalt och går att automatisera med system och sånt. Det måste man alltid börja med. Sen kan man gå ner till det som faktiskt så här, en robot ska göra. Men det är en magnitud i komplexitet så fort en robotarm ska gå ut och göra saker eller någonting. Så jag tror att om man hårdrar det lite så skulle jag säga att jag tror inte att om 5-10 år att man kommer ha en administratör kvar. Men jag tror att ganska många kommer fortfarande packa paket.
Mm. Sara, hur ser du på det?
Nej, men det är ju, alltså jag tror också att det är inte så att alla måste vara där. Utan det handlar ju om att när vi tittar på det som vi ser ut idag. Och vi vet ju vilka kostnader vi rullar i vår logistik och vad vi måste täcka med det. Och jag kan ungefärligen se en bild av vad det skulle bli med automation. Så är det ju en besparing där absolut i vad det kostar att plocka varje enhet. Men det kan ju också handla om att man tar ut en fraktkostnad eller inte. Eller det är andra saker du kan rädda hem din affär med. Snarare än automation. Det handlar ju om hur du säljer produkten, vilka marginaler du har totalt sett. Så att det är klart att du klarar det utan det. Och jag tror att snabbheten klarar du av att rimligt hantera en domen?
Om vi släpper det här A-ordet, automationsordet, om vi släpper det ordet och den bilden av en robot som man kanske ser framför sig och ställer sig frågan lite vidare ur logistikerns egentliga perspektiv. Vad är det viktiga, vad är de stora grejerna att göra först på, för att få ner kostnaderna för plock och pack nu när e-handeln växer? Vad är det viktiga att vara bra på för att få ner den kostnaden som ju lätt växer, som ju lätt blir stor när det är så många försändelser som vi plockar som det är e-handeln? Jag vet inte, ligger det två varor i ett genomsnittligt e-handelspaket egentligen? Hur ser ni på det? Vi vänder på det, vi släpper automationen. Vad är det viktigaste att göra för att få ner hanteringskostnaden i plock- och packledet?
En kort kommentar är bara om hur, en utmaning som jag ser bland mindre och medelstora handlare, så är det faktiskt att det som många gör fel på är att de försöker optimera jättemycket hyllstorlek och plockplatser och allt sånt här. Och liksom hur man, men sen så har de jättehöga kostnader för lokal, eller de har för liten lokal så blir för trångt. Eller, och det, där skulle jag säga att det är en jättestor utmaning, för när man växer mycket så måste man ha mer och mer plats, men det är väldigt dyrt att ha mer och mer plats. Och, så här, så att mycket av det man sparar in i effektiviseringen kanske man förlorar i att man var tvungen att ta en för stor lokal eller sådana saker. Så det är i alla fall en utmaning jag ser hos väldigt många jag pratar med.
Jag skulle säga att en del, jag var inne på det lite förut, för många mindre aktörer som jobbar med varumärkesleverantörer så tycker man har en gemensam uppgift i att få dem att kunna leverera på liknande sätt som våra producenter i fjärran gör. Det är mycket ompackningar, mycket inplastningar och så vidare som tar ganska mycket av kostnaden, tror jag, och marginalen på de produkterna. Vi jobbar mycket mer med egen produktion, för oss är det lättare, det är en bättre marginal på den produkten. Många nya e-handlare jobbar med brands, och då, där ser jag att man behöver trycka på lite i det ledet. Det är en del som jag ser som en utmaning.
De packar för tjusigt.
Om man skulle ta hela perspektivet i det, så är det att dels om du köper från brands så köper du ofta lägre volymer än egen produktion. Alltså tar man traditionell egen produktion så köper vi kanske minst 500 pieces av en SKU kanske. Men med brands så kanske du har väldigt små volymer, det packas blandat kanske, det är inte inplastat, det är inte uppmärkt och så vidare. Det blir ett annat typ av flöde som har varit svårare att styra, och jag tror många står med en ompackningsstation på sina lager för att få in det i lagret.
Tiden går ju väldigt fort när man har roligt, men vi kan inte bryta förrän vi har pratat om, vi var inne på det här med digitalisering då, automation är ju en aspekt av det. Jag brukar kalla digitaliseringen, det är inte en trend utan en naturkraft. Antingen anpassar man sig till den eller så blir man anpassad av den, så att säga då, eller översköljd. Och en av de här sakerna då som man tittar mycket på, det är ju data science. Det som tidigare kallades big data men som nu är ute som begrepp. Kan jag bara informera alla om det, borta från Gartners hypekurva. Data science är det nya svarta där. Mm. Där e-handeln naturligtvis borde vara en föregångare. För ni sitter på så mycket data om era kunder, deras beteenden. Pratar vi om nu när Facebook fullständigt exploderar av känslodata, där man kan se när folk blir arga och glada med de nya istället för like-knappen då. Alltså det kryllar av information om oss, och det utnyttjas naturligtvis i marknadsföring, man pratar om retargeting och allt sånt. Men har det kommit, eller finns det på kartan att man också mäter vårt beteende när vi, dels när vi handlar men också när vi tar emot leveranser som de kan användas för just logistikstyrning, till exempel erbjuda mig ett tidsfönster som jag borde acceptera enligt modellen eller något sånt. Finns det saker på gång där? Vad händer? Det här är jätteintressant.
Ja, det här kanske är lite för enkelt, men spontant det jag tänker på, det är ju att man sätter sina egna preferenser och utnyttjar de preferenserna när man ger kunden ett val, när man håller på att checka ut eller någonting, sådana bitar. Och det tycker jag väl i och för sig att e-handlarna har varit väldigt, väldigt dåliga på att erbjuda just den här valfriheten. Det är tillbaka lite grann till det vi startade och pratade om, valfrihet. Att utnyttja då den data man har om konsumenten, hur man, och kunna erbjuda fler val till den.
Och det är ju inte bara e-handlaren som sitter på data om mig.
Nej.
PostNord sitter ju också på data om mig. Ja, ja. För de har ju levererat från flera e-handlare till mig. Absolut. Genom åren. Och det har Schenker och DHL och de andra gjort också.
Ja.
Och de som hanterar betalningarna sitter också på en massa data om mig. Det börjar man märka nu, att man är en del i något ekosystem. För plötsligt så är grejerna betalda innan man har tryckt okej. Nästan känns det som, ja, ni hade alla uppgifter. Vill du behålla din och så vidare, leveransade? Så nu börjar man ju känna sig lite grann. Alltså vissa tycker det är creepy då, att, och jag tycker det är rätt bra att, att man börjar bli integrerad med det digitala. Men det är där jag känner, där finns det ganska mycket att göra fortfarande.
Mm. Det gör det.
Och det är både kundinsikt, men det är också som vi har varit in lite på innan också, det är så leverantörsinsikt och såna här saker. Vem är det som alltid kommer sent med leveranserna? Och vilka dagar blir det fel när liksom speditörerna hämtar? Och, alltså det är mycket annat som gör upplevelsen mot slutkonsumenten annorlunda sen, så att säga. Och där är ju en, och återigen, returhantering är också en sån sak. Jag tror att lite som också du sa förut, alltså att man blir ju, man säger, man skickar med en påse och så kan man skicka tillbaka sin vara. Mm. Men man vet egentligen kanske inte alltid varför, eller vad syftet är, eller varför de inte var nöjda eller någonting. Och det är ju en, det är lite synd så att säga. Mm. För man skulle ju kunna utnyttja det så himla bra och kanske mer skapa lojalitet hos kunden istället. Istället för att bara få ta emot en vara som man egentligen trodde man hade sålt.
Vi ser det när vi får in data. Vi har ju börjat jobba mycket med e-handlare, eller handlarnas NPS-data och Net Promoter Score, och ta in dem och titta och analysera det och se vilket beteende har konsumenterna där, och affärsutveckla utifrån det då och förbättra tjänster och sådana saker. Så ett sånt fördjupat samarbete, det ser vi växer ganska snabbt nu.
NPS-data, Arne.
Ja.
Hur stärker man logistiken med NPS-data?
Ja, alltså, då, det beror ju lite grann på, som man frågar får man svar då. Men har frågar Consortia Fashion Group sina kunder hur de upplever leveransen och sådana saker, och hur viktig är leveransen för sådana bitar, så kan vi liksom tillsammans affärsutveckla för att få den bättre eller och alltihopa det här.
Så sökande av mer slutkundsinput till, ja, logistikapparaten, det är ett av dina tips för en bättre logistik.
Ja, definitivt.
Mm. Är data överhuvudtaget?
Ja, ja.
Och det här med att kunna jobba med realtid,
ja.
Känner jag att det kan bli en framtida USP då. Mm. Om man ska jämföra butikshandel och digital distans, e-handel eller vad vi nu ska kalla det, så kommer man ju att kunna använda data på olika sätt. Det här med lojalitet till exempel, det är ju alltid varit en akilleshäl ju för e-handeln. Och det vet jag att jag har dykt upp företag som till exempel vet min storlek baserat på plagg jag tidigare har köpt, och som sen kan använda den informationen när jag går till ytterligare en e-handelssajt som jag aldrig har varit på tidigare. Men jag identifierar mig och då vet de min storlek, och då säger de här skjortorna kommer att passa dig i den här butiken.
Men det är ju så man, alltså, tror alla har det beteendet, att när man väl har hittat en aktör som man så här förstår sina storlekar hos, då blir man ganska trogen den.
Så är det.
Och det tyder ju på att där är ju att hos de andra aktörerna så kanske man inte kan få den upplevelsen, att man måste nästan testa idag innan man kan få den upplevelsen. Men jag tänker också någonting som vi har ganska lite information om är ju vad kunderna tänker om leveransen medan man väntar. Det vill säga, vi vet ju väldigt lite från det att de har lagt en order tills det att de faktiskt hämtat ut den, så är det ju en väldigt så här, lite information egentligen vi har att gå på där, vad kunderna tänker om leveransen, om de sitter och väntar, om de är irriterade eller inte och såna här saker. Och där skulle man ju gärna vilja liksom hitta på något sätt ytor för att få in kundinput under den resan, så man kan fånga upp att en kund är irriterad på att det tar för lång tid, eller man fångar upp att man ville byta egentligen till exempel leveransställen och sånt där.
Lite för i linje med det tänker jag, jag vet att vi försökte ett tag att vi skulle kunna fånga upp med våran data för leveranser. Den här datumen skulle kunden rimligen ha fått den, och har den inte fått den då eller ändå senare, så ringer vi upp för att höra, du har inte fått din leverans, du borde ha fått den, vi håller på liksom, att vara lite proaktiv i det med hjälp av datan. Då.
Hur upplevs det?
Jag vet inte, tänkte jag säga. Vi gjorde det i väldigt liten skala, tror jag. Alltså försökte, så kan vi greppa det här? För vi har ju den jättestora filen bland annat från posten. Då, liksom. Kan vi följa det här? Men det var våra callcenter som testade då, att de som vi ser här skulle varit framme.
För det är det här med undantagshantering som jag tror på.
Ja.
Alltså man ska standardisera så mycket som möjligt och man ska bara hantera avvikelser.
Mm.
Men de ska man hantera jäkligt bra.
Mm.
Då. Så att jag som kund känner, nej, jag hade faktiskt ingen aning om att jag inte har fått dem med, men vad kul att ni ringer.
Men svaret är väl faktiskt att det var ju väldigt positivt, tror jag, att man ringde ju innan, men det var ju ofta att kunden inte hade reagerat själv då ju.
Nej.
Utan man sa att,
och det är ju det bästa,
ja.
När man ringer utan att kunden är arg.
Men det där är ju också såklart en kostnadsfråga, för att kunderna får ju en bättre upplevelse om man använder de dyraste tjänsterna hos speditörerna, eller de dyraste paketsätten så att säga.
Mm.
Medan har man inte råd att skicka, som de flesta mindre eller medelstora måste skicka med brevliknande tjänster och så här, då kan man inte skapa den upplevelsen. Så där handlar det väl också om att liksom prisnivån måste följa med den snabba utvecklingen nu. Så att alla eller fler kan få ta del av de liksom bästa speditörtjänsterna, ska jag säga. Jag kan i alla fall uppleva att det är liksom ett problem för mig som liten aktör att kunna liksom utnyttja den total spårbarhet eller såna här saker.
Mm.
För att kunna kundtjänst till exempel ska kunna svara på de frågorna också.
Där finns det väl företag som har det som affärsidé att erbjuda det till andra, antar jag. Att vara den här first line support. Eller också kanske jag ger någon ett tips nu. Men att det på något sätt att någon kan agera den här avvikelsehanteraren.
Mm.
Och hålla koll på dina grejer och flagga upp att nu är det en försening här. Vill ni att vi ringer eller vill ni ringa själva? Så att,
Men återigen just med alla den här datamängden. Jag tror att återigen där handlar det verkligen om samarbete. För om man bara sitter på sin egen information så kommer man inte bli lika klok som om man hjälps åt. Så, att säga. Så där tror jag det handlar om. Och där är det ju också bara att titta på andra branscher. Hur duktiga de är så att säga på att samarbeta. Och försöka ta efter det, tror jag.
Och nu äntligen tycker jag vi har varit urdåliga på att vara proaktiva. Och det är ju först nu. Och det kommer upp lite nya mellanhänder som sätter saker. View My Box exempelvis och sådana bitar som driver på utvecklingen på proaktivitet. Och där har vi också känt att det är lite eld i ändan på oss liksom att utveckla det mer än vad vi har gjort. Jag tycker vi har varit för långsamma hela branschen.
Transportbranschen är ju naturligt reaktiv.
Mm.
Mycket på grund av de höga fasta kostnaderna och höga kravet på resursutnyttjande. Låg vinstmarginal gör att investeringsviljan den ligger inte i att vara proaktiv, för att det, risker är ganska dyra att ta i transportindustrin. Man vill helst göra det man vet att man tjänar pengar på och strunta i allt annat.
Ja, Alexander, det hörde vi igår när vi lyssnade på hon från Ericsson. Att vilken risk ska man ta och hur mycket dubbelkommandon ska man ha och alltihopa det där. Kopplat till mycket katastrofer som hon pratade om då.
Ja, just det. De hade kartlagt var de hade sina leverantörer världen över. Så att de kunde agera på en femåring när det hade varit jordbävning någonstans.
Ja, exakt.
Men det är intressant. Spårbarhet och andra så här samarbeten. Så jag satt i diskussion med Prime nu för några dagar sedan som jag jobbar lite med. Och de sitter ju med massa chaufförer ute och åkerier ute i landet som använder dem. Och där... De har också ett behov av spårbarhet. Och där kanske börjar också en slags kostnadseffektivitet. Att den chaufför som kör så här, på ett sätt behöver kanske bara byta däck vartannat år. Medan den som kör jättedåligt, den kan bara ha dem i ett halvår.
Mm.
Och då handlar det liksom om, på de två åren då, så kan det handla om hur mycket pengar som helst för att byta de däcken eller liksom bränsle och olika
bränsle
saker.
Är den stora.
Ja, bränsle är stor, men det är väl sådana saker som försäkringar och liksom däck. Och det är jättemånga, det är ju jättestora kostnader i transport så att säga.
Mm.
Och där, om man dessutom kan mäta redan på den nivån, då kan ju så att säga effektiviteten gå sen uppåt ända ut mot kund så att säga. Men på något sätt, det slutar ju inte vid att e-handlaren så att säga skickar iväg den, utan effektiviteten är ju även de som kör på vägarna på något sätt i vilken sen vad kunden sen kommer få betala, uppleva och allting, tror jag.
Mm. Vi måste börja runda av här nu. Jag tänkte köra en runda bara och återkoppla till det vi började med. 19% tillväxt 2015. Kommer den att fortsätta, Anton?
Ja, alltså jag är ju, min största rädsla är ju för att vi hamnar i såna Kina-scenarier där vi går ner till ensiffriga tillväxttal. Men jag är inte så jätteorolig för att e-handeln kommer ta mark liksom hela tiden nu. Och på något sätt så är det grundar sig i att konsumenterna vill bara handla så här helt enkelt. Det kommer, den stora skillnaden tror jag är att det kommer inte längre vara att varje år kommer en ny kategori som tar fart. Utan nu kommer alla kategorier växa lite hela tiden mer normalt. Nu finns inte så många kategorier kanske kvar. Och
så nej, så här, 2015 var byggvaror. Som
bygg och mat var de mat. Som växte mest. Och jag tror inte det kommer komma någon sån här, nu kommer alla, snart kommer alla kategorier vara relativt etablerade online. Mm. Och så kommer de snarare växa utifrån det.
Sara, vad säger du? Tillväxt på 19%.
Ja, det är mycket. Mm. Om man tar för konfektion och kläder som jag framförallt representerar så tror jag absolut att det finns mycket tillväxt till att hämta. Jag kommer från retail dessförinnan. Helgen var extremt stor för en butik. Jag tycker att e-handlare ska konkurrera mer om helgen för att kunna uppnå liksom mer ökningstal här tror jag.
Vi och märker pratar vi inte inköp utan leverans på helg.
Mm. Mm. Vi tappar ju en hel del av vår försäljning över helg. Och det är ju bland annat för att liksom butiken är igång fortfarande. Kunden vet att den inte kan få det längre hem. Alltså det händer ju redan på fredagen där. Så att kan man öppna upp för leveranser på lördagar och söndagar så är det helt klart så att vi har ännu mer att konkurrera om tror jag.
Då bollar vi rast vidare till Arne då som kanske kommer att börja leverera på lördagar och söndagar.
Det är en av de 17 punkterna som är uppe på Svensk Digital Handels lista också.
Och en av de fyra prioriterade dessutom.
Till och med det. Ja. Men vi kan ta det i ett annat sammanhang. Frågan var ju då hur utvecklingen
kommer den att fortsätta?
Smyga undan lite fint. Jo, det kommer att fortsätta, det tror jag. Och jag tror det fortsatt kommer att handla om, och det ser vi ju, drivkrafterna, tillgänglighet, valfrihet och bekvämlighet. Och då tror jag informationslogistiken kommer att vara det som gör skillnad helt enkelt framåt. En utveckling i informationslogistik.
Och med informationslogistik menar du hur vi hanterar informationen?
Ja.
Kopplat till flödena, de fysiska flödena. Tack. Alexander, vad säger du? Ja, som betraktare, du betraktar ju branschen.
Ja, nej, men om jag minns min gymnasiematte rätt så småningom närmar man sig väl någon nivå där tillväxten helt enkelt inte kan öka hur mycket som helst längre, för det finns inte något kvar att ta av. Men så att det, så småningom så blir väl tillväxtsiffrorna ensiffriga, men det kanske blir på en nivå som blir väsentligt högre. De här ganska mycket höga och konstanta tillväxtsiffrorna i procent som vi har sett motsvaras ju, det ska vi inte glömma, av i reala termer större och större tillväxt varje år. Det är ju mer och mer lager som behöver byggas för varje år för att göra plats för de här, i och för sig till viss del ersätter det ju kanske befintliga detaljhandelsflöden som har gått via butik förut och sådär. Men det är intressanta förändringar vi ser. Men jag tror ju också att det här, det kommer ju att mogna. Vi ser ju hur hemleveranser håller på att mogna. Alltså de infrastrukturen kring e-handeln, de trögföränderliga grejerna, alltså byggnaderna som upprättas eller köpcentrumen som man slutar upprätta eller gör om till bostäder, vad vet jag. Den typen av långsiktiga förändringar kommer ju med tiden att sluta sig och bädda in den här e-handeln. Även om den slutar växa med samma procenttal så kommer ju världen att sakta anpassa sig för en. Så det blir en spännande utveckling, inte minst av logistiken, där vi ju verkligen är i en tidig fas i många avseenden. Mm.
Det här har varit mycket intressant och väldigt trevligt att få prata med er allihop. Jag kommer att lägga ut länkar till det vi har pratat om naturligtvis, som vanligt, och det kommer även att komma en artikel i Transportnytt där man kan läsa, se bilder från hur det såg ut när vi spelade in detta också. Vi har haft en fotograf som har varit här hela tiden. Jag vill med detta tacka för idag, och jag vill uppmana er som gillade detta att gå in och sätta betyg på iTunes. Det betyder jättemycket. Vi hörs. Ha det bra. Hej då.
Logistikpodden.